Vi ska för en liten stund ta ett kliv bakåt i tiden. 3 500 år ungefär. Och så ska vi gå ut i ökentrakter öster om Egypten. Och när vi går där bland bergen så möter vi en herde med sin fårjord. Den här brunbrände mannen är ingen ungdom längre. Det är många år sedan han kom till det här landet som flykting. Egypten som han kom ifrån var ju inte heller hans riktiga hemland. Där hade, i Egypten alltså, hade hans folk, hebreerna, bott som slavar i 400 år. Och en dag så hade det hänt någonting för den här mannen som ändrat kursen för hans liv. Han hade blivit åskådare till när en egypter dödat en av de hebreiska slavarna som slet med faraos tegel. Då hade den här mannen, Mose, tappat besinningen och slagit ihjäl egyptien. Och sen av rädsla för faraos hämnd så hade han flytt till det här landet, Midjans land, där han fått tjänst som fåraherde hos prästen Jetro och även gift sig med en av hans döttrar. Och när vi nu möter Mose så har han varit på flykt, eller så har han varit i det nya landet i 40 år. Och det här, den här texten är trefaldighetsdagens kyrkoårstext för förra året. Andra Mosebok kapitel 3 från vers 1. Och jag läser nu först de 6 första verserna. Jag tror jag får ta en bibel med lite större text. Vi ser här. Andra Mosebok. Nej, det var inte alls större i den. Andra Mosebok kapitel 3. Var en gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan av öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose! Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. 40 år som flykting och sen plötsligt en dag så bryter Guds närvaro igenom. Mitt i vardagslunken så drabbas Mose av Guds heliga närvaro. På något sätt är han beredd. Han stannar upp. Han lämnar fåren och han går närmare för att verkligen se. Som det står i folkbibeln, jag måste gå dit, säger Mose, och betrakta den underbara synen. Han nöjer sig alltså inte med att se på avstånd, utan han närmar sig elden. Och till sist måste skona av. För i Guds heliga närhet så passade inte att klampa på i mänsklig iver eller nyfikenhet. Skorna måste av. När Gud talar så fylls Mose av bävan. Han gömmer sitt ansikte av rädsla att se på Gud. Men det är inte en kall rädsla. Det är inte en rädsla som liksom slår klona i honom. Utan det är tvärtom så att de heliga orden är som en ljus, varm omfamning. Och värmen och ljuset når ända ner i botten utav hans väsen. Och elden från busken slår gnister som tänder en låga i hans eget inre. Och Gud fortsätter att tala från elden. Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar om mjölk och honung. Det land där det nu bor kananéer, hetiter, amorer, periser, hiver och jebuser. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk israeliterna ut ur Egypten. Abrahams Gud, förbundets Gud, har inte glömt sitt folk. Han är en Gud som ser, han är en Gud som hör. Och han är en Gud som känner sitt folks plågor. Och därför har han nu stigit ner för att befria dem. Men av någon anledning, kan det vara av kärlek, så väljer Gud att samverka med mänskliga redskap. Och därför kallar han på Mose. För att han vill engagera Mose i det här befrielseverket. Men Mose, när Gud kallar på honom så tvekar Mose. Han invänder, hur skulle en sån som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Hur skulle en sån som jag kunna? Han känner sin otillräcklighet och han har inte heller glömt varför han en gång blev tvungen att fly. Att tänka tanken att konfronteras med den nye Moses är säkert inte särskilt uppiggande. Och han vet inte heller hur israeliterna, hans egna, ska ta emot honom. För den dag han flydde så var det ju inte bara för att han var rädd för Mose. Utan det var ju också så att hans egna hade varit fientliga mot honom. Hur skulle en sån som jag kunna? Vem av oss har inte sagt eller tänkt någonting sånt? Men Gud bryr sig inte om de invändningarna, utan han vill vända på hela vårt tänkesätt. Så när Mose frågar hur skulle en sån som jag kunna, då svarar Gud, jag ska vara med dig. Tyngdpunkten förskjuts alltså från Mose till Gud. Och så är det när Gud kallar, då flyttas fokus från mig till Gud. Och när han vill använda oss i sin tjänst så handlar det inte om vår förmåga. Det handlar inte om vad vi har eller inte har med oss i bagaget. Utan det avgörande är att Gud går med. Men det betyder ju inte att vi själva suddas ut. Utan när Gud tar oss i sin tjänst så vill han använda de gåvor han har gett oss och även alla våra tidigare erfarenheter, även de smärtsamma, till och med de som beror på vår synd och vår olydnad. Allt det där förvandlas till resurser när det läggs i Guds händer. Det är ju Mose ett exempel på, de här 40 åren i öknen, när han jobbar som herde för Jetros fårjord. Det är ju en skola för de här kommande 40 åren. När han blir en annan herde för Israels folk i öknen. Men det räckte inte med den skolan. Utan han, innan han kunde gå till sitt folk, innan han var färdig att ta den här fighten med farao, så måste han själv på ett djupare sätt lära känna den Gud som har sänt honom. För en dag skulle israeliterna fråga efter hans fullmakt. Och då kunde han inte stå svarslös. Då måste han kunna ge en hälsning från fädernas Gud, från den levande guden. Och därför läser jag nu från vers 13. Mose sa till Gud, Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag säga då? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte, säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. När en hebre frågade efter någons namn så betydde det att man ville veta hur den personen var. Så frågan var, vad skulle Mose då säga? Hurdan var den Gud som sänt honom? Och vi kan tycka att Guds svar är lite väl kryptiskt. Jag är den jag är. Om jag skulle svara så när någon frågar vem jag är, du frågar mig, vem är du? Ja, jag är den jag är. Det skulle ju snarare signalera att jag inte har lust att svara eller att jag tycker att frågan är dum. Men det är ju inte så vi ska uppfatta Guds svar, utan rent språkligt så fungerar hebreiskan här som en förstärkning som alltså betyder jag är den som verkligen är. Jag, eller också kan man säga så här, jag är ty jag är. Det blir vi kanske inte så mycket klokare på, men jag är den som verkligen är. Nyss hade Gud alltså presenterat sig som fädernas Gud och nu går han lite djupare. När Gud talar om sitt namn så handlar det inte bara om information, utan när Gud uppenbarar sitt namn så skapas en relation. Och så är det också när Jesus i Johannes 17 säger att han har uppenbarat faderns namn för oss. Det betyder alltså att han för oss in i gemenskap med fadern. Vi får lära känna Gud som vår far. Och det kan han ju göra, Jesus, eftersom han är ett med fadern. Därför kan han uppenbara Guds namn, faderns namn. Och därför så för han oss in i den relationen. Gud presenterar sig alltså som jag är. När man sen talar om Gud, alltså i andra person, då säger man alltså han är. Och då blir det på hebreiska Jahve, alltså Guds namn Jahve. Det som i våra svenska biblar översätts med Herren. I folkbibeln och i 1917 års översättning så står det vid de tillfällena Herren med stora bokstäver. Då är det det här ordet Jahve i grundtexten. Men vad säger oss det namnet om Gud? Det talar förstås om att han till skillnad från alla andra är den som har liv i sig själv. Han är livets källa, livets upphov. Och därför att han har liv i sig själv så är han inte på något sätt beroende av någonting annat utanför sig själv för sin existens. Men det här namnet talar inte bara om hur den Gud är i sig själv, utan det talar också om vem Gud är i förhållande till oss. Om man undersöker, och det har man gjort rent vetenskapligt, undersöker hur det här namnet används, hur det används och i vilka sammanhang det används, så upptäcker man att det används på ett särskilt sätt när det handlar om Gud som hjälpare och räddare i förhållande till oss. Det här namnet speglar alltså inte bara vem Gud är utan vem man är i förhållande till sitt folk. Han är förbundets Gud, den som håller löften, den som är trofast, den som griper in. Det talar om en engagerad Gud. En Gud som delar vår utsatthet. Jag har sett, jag har hört, jag känner mitt folks plågor och jag har stigit ner för att rädda. Därför pekar det här namnet också framåt, både mot inkarnationen och försoningen. Med andra ord, det här namnet, Jahve, talar om en Gud som inte drog sig för att själv bli en av oss. Att bli syndares vän, som Olof talade om. En Gud som själv blir en av oss för att rädda världen. Därför var det just det namnet som gavs till sonen när han blev människa. Ängeln säger ju till Josef, du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det är just det som Jesus betyder. Jesus, det betyder Jahve räddar. Eller Jahve är frälsning. Inte underligt då att syndare känner sig attraherade av honom och vill vara i hans närhet. I denne Jahve frälsar har Gud för alltid stigit ner till oss som frälsare för att befria oss från förtryck och för att föra oss till det vidsträckta landet som flyter av mjölk och honung. Och därför säger Petrus om Jesus så här i Apostlagärningarna 4:12, som också är en del av dagens episteltext enligt kyrkåret. Petrus säger, i ingen annan, alltså än Jesus, finns det frälsning. Inte heller finns det något annat namn under himlen givet åt människor som kan rädda oss. Namnet Jesus. Gud frälsar. Gud är räddning. Och därför säger Jesus på väg till korset enligt Johannes 17:26. Jag har gjort ditt namn känt för dem, alltså för lärjungarna, för oss alla som vill tro. Och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du i hela din person visar oss vem Gud är. När du umgicks med syndare och tog dem nära dig så var det ett uttryck för Gud, ett uttryck för Faderns hjärta. Och när du har tagit oss nära dig, vi som också är syndare, så är det därför att Fadern är sån. Tack att du och Fadern och Anden är ett i samma kärlek. Tack att samma kärlekens brinnande eld finns i Fader, Son och Helig Ande. Och vi ber att du, Jesus, ska dra oss nära dig, nära din eld, så att vi verkligen blir berörda av din heliga kärlek. Låt oss också få höra och förstå att du kallar på oss, att du vill att vi ska vara med. Vi som har tagit emot din frälsning ska också vara med i ditt befrielseverk för den här världen. Du vill sända ut oss, Jesus, i din kraft, i vardagen där vi lever. Vi ber att din eld ska få brinna i våra hjärtan och att den också genom oss ska få lysa upp där vi går fram. Att du blir känd också genom våra liv. Vi ber om det i Jesu namn.